Vi går vidare till Galaterbrevet 3 och 15. Där stryker Paulus under att löftena om landet gavs 430 år innan ens lagen gavs till Israel. Och löftena var fullständigt villkorslösa. Det förbund som Gud sluter från början med Abraham när han lovar landet innehåller inga som helst villkor. Utan det är bara ett löfte rakt av. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar som när man talar om många, utan som när det talas om en enda och åt din avkomling som är Kristus. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare så att löftet skulle sättas ur kraft. Till om arvet beror på lagen beror det inte på löftet, men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Det slutliga erhållandet sker genom Kristus. Men Gud har gett landet genom ett löfte och det löftet tas inte tillbaka. Då är det alltså så att har vi inte sett det slutliga överlämnandet av landet till folket så har vi att vänta det i framtiden. Därför att Gud har gett det som ett fullständigt oåterkalleligt löfte. Däremot säger han någonting i Toran som vi också måste beakta. 20 kapitlet i tredje Mosebok. Tredje Mosebok 20 och 22. Ni ska hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem för att landet inte ska spy ut er. Det är land dit jag nu för er så att ni får bo där. Ni ska inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er. Det är just därför att de handlat så som de har gjort avskyja dem. Därför har jag sagt till er, ni ska ärva deras land. Så jag ska ge er det till arvedel. Ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är Herren er Gud som har avskilt er från andra folk. Alltså landet tillhör er. Men det är inte alldeles givet att ni alltid får bo i det. Landet kan spy ut er om ni allt för mycket bryter mot min lag. Och det handlar alltså återigen om att förbundet står kvar men vi får bära konsekvensen av våra svek. Det finns en konsekvens och den kan vi inte bara dribbla bort i hanteringen. Men det tar inte bort löftet. Förbundet står fast. Det är alltså två saker som vi måste hålla isär. Annars så kommer vi fullständigt på glid i vår argumentering. Vi ska nu gå till ett par profetior hos Hesekiel. Ja, visst.
Hos Paulus där, alltså i Galaterna. Det klarar lite nu, men den här, på något sätt så gör han ju en baklänges våld. När han rättar till det här att det inte handlar om avkomlingar, utan en avkomling med Kristus. Men det handlar alltså om att löftet är garanterat genom Kristus. Är det det som är Pauls poäng? Eller Nej. Menar han något mer när han ändrar alltså i från stödval till silver?
Jag föreställer mig att Paulus menar att när Kristus verkligen är Israels konung, erkänd och insatt så att säga i sin fulla makt, så är landet samtidigt folkets.
Poängen är att ordet är singularis, men har en lite betydelse.
Ja, jo, precis som på svenska.
Ja. När folket och Kristus är ett, så är landet i synlig motto också folkets, så som det är lovat. Men landet tillhör hela tiden folket ändå. Men det är bara det att man har inte tillgång till det. På samma sätt som att du det eviga livet tillhör dig. Men kommer inte Herren före, så hinner du nog att dö ändå. Vi äger det, men vi äger det i hoppet, i löftet. Nej, landet tillhör ingen annan, nej. För vi ska gå till Hesekiel. Där ska vi läsa rätt så långa avsnitt. Men det är viktiga och intressanta texter. Vi ska gå till 36 kapitlet.
Jag avbryter igen. Det är alltså kallare längre fram. Ja, ursäkta, men kanske vill jag ha en mellanläge här. Det är kallare längre fram. Det är så mycket avgörande som det var.
Ja, men alla kan väl sitta där de finner det behagligt. Alltså Hesekiel 36 och 16. Och då påminner vi oss alltså, när nu Hesekiel uttalar denna profetia, så är han i Babylon och Jerusalem har fallit. Den andra deportationen är åtminstone på gång. Och templets förstörelse är redan avklarad. Det är ur det historiska perspektivet som nu Hesekiel riktar blickarna framåt. Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren: inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och de skall inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Där stannar vi ett ögonblick. Alltså, Herren skingrar folket ut ur landet. Och han talar om att folket ska skingras till jordens alla länder. Det som beskrivs här är alltså inte bara den babyloniska exilen. Den som Jeremia redan tidigare fått profetera att den skulle vara i 70 år. Utan här talas om något annat. Här ges ett mycket större perspektiv. Ett totalt framtidsperspektiv. Ett perspektiv fram till tidens slut. Och då säger Herren så här, att vart dessa judar än kom så blev mitt heliga namn vanärat. Varför det? Jo, därför att människorna, hedningarna, pekade på judarna och sa Gud klarade inte av dem. De var för svåra för honom. Han fick ta oss istället. Han fick söka sig ett bättre råmaterial. Vi gör alla våra misstag. Och det är ju vad kyrkan har envisats med att säga. Det här är alltså en liten förutsägelse så långt jag kan förstå om ersättningsteologin. Den som uppfattar sig som utkårad drabbas så lätt av högmod.
Får jag fråga då, varför lägger du in ett vidare perspektiv just här? Har du någon...
Ja, vi kommer. Och när nu alltså Israels folk är skingrat bland alla länder och Guds namn har blivit vanärat över hela jorden för Israels skull, då säger Gud, nu ska jag visa mig helig. Nu ska jag samla ihop dem igen. Jag ska samla dem ur alla länder. Och lägg då märke till att folket skingras ut över jorden för sin synds skull. Israels synd lider till Israels utspridning. Israels återsamlande beror på hedningarnas synd. Det är för att hedningarna vanärar Guds namn som Gud återsamlar Israel. Och det förstår vi när vi fortsätter att läsa. Därför att Herren säger att det kommer inte att hända något med folket förrän det har återkommit. Han säger inte att jag återsamlar folket därför att de har blivit så fantastiskt fina under förseningen. Så att de förtjänar att återkomma. Det säger han inte. Utan han säger istället att han ska samla tillbaka dem och då ska det ske något med folket. Därför läser vi vidare. Alltså 24 vers. Så jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och låta den bli riklig och ska inte mer låta er drabbas av hungersnöd. Jag ska låta trädens frukt och markens gröda bli riklig för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom hungersnöd. Då ska ni tänka på era onda vägar och på era gärningar som inte var goda och ni ska känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Men ni ska veta att det inte är för er skulle jag göra detta, säger Herren, Herren. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus. Så säger Herren, Herren, när jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna på nytt bli bebodda och då ska ruinerna på nytt byggas upp. Det ödelagda landet ska åter bli brukat istället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. Då ska man säga, det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård. Och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, det är nu bebodda och befästa. Då ska de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, Herren, har talat det och jag ska göra det. Så säger Herren, Herren. Också detta ska jag låta Israels hus be mig om och göra för dem. Jag ska föröka människorna så att det blir som en fårjord. Som de heliga fåren, Jerusalems får vid högtiderna, så ska de jordar av människor vara som ska fylla de ödelagda städerna, och de ska inse att jag är Herren. Att under tiden medan folket är borta från landet, så kommer landet att bli en ödemark. Och det var ju precis vad landet var när återflyttningen började i slutet på 1800-talet. Det som inte var öken var sumpmark. I princip. Och folket är alltså på väg tillbaka. Och Gud lovar fantastiska ting med folket när det har återvänt. Och vi har väl kanske bara sett en första början. Det finns mycket att vänta ännu. Så ställer frågan, hur kan vi veta att det här har ett längre perspektiv? Jo, det förstår vi om vi fortsätter att läsa. Därför att kapitelindelningen är gjord på medeltiden, efter Kristus. Och den är gjord ganska mycket på en höft. Många profetior är mycket längre än ett kapitel i bland profeterna. Vi läste ju Jesaja här om kvällen. 3-4 kapitel i ett svep och fann att ja visst, det hängde ihop. Och så är det också här. Ifrån Hesekiel 34 och fram till Hesekiels slut tror jag är en enda sammanhängande profetia. Därför fortsätter vi att läsa. Så när folket har kommit tillbaka och när Herren har handlat färdigt med dem, vad händer då? Jo, då uppstår de döda. Så vi fortsätter att läsa. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder ut över dalen, och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, du människobarn, kan det här benen få liv igen? Jag svarade, Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel. Och se, det blev ett sår och benen kom åter tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden. Så säger Herren, Herren. Kom du ande från de fyra väderstecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig, du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren, Herren, se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska låta er få bo i ert land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Och det här är ju alltså nu när Hesekiel profeterar detta. Så är det inte som väderrapporten. När man säger det att ja, på torsdag så kommer det antagligen ett lågtryck. Utan det här är skaparord. Det är alltså ord av samma typ som du säger till berget, häv dig upp. och berget häver sig upp. Därför att du har fått Guds mandat att säga just där och just då till just det berg. Du kan inte flytta på alla berg. Men du kan få auktoritet av Herren att flytta på något berg som ska flyttas. Och då kan du hälsa från Herren och uttala de orden, och sedan är berget bundet av det. Det är ju möjligt att det inte rasslar iväg omedelbart. Utan det kanske dröjer 5 år så kommer Skanska och spränger bort det. Det får vi se. Men på något sätt är skapelsen bunden av det som Herren har låtit henne säga. Och så är det här. Detta är vad som alltså kallas ett marschall. Ett auktoritativt ord från Herren. Gärna ett lite gåtfullt sådant. Detta är hela Israels hus. Och vi jämför med Romarbrevet 11. Elva till 15 läser vi där. Jag frågar nu, inte har de, det vill säga judarna, väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen, och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Alltså, när Israel går i mål så uppstår det döden. Och Gud har behållit sitt förbund och han har förnyat sitt förbund. Och han har inte alls gett upp. Han har inte alls erkänt att det här var något misstag. Allting går precis så som Herren har tänkt och bestämt. Och vi ska sluta med en annan lång profetia hos Hesekiel, som jag tycker är nästan det intressantaste av allt. Den står i det 16:e kapitlet. Hesekiel 16 och 44. Här är nu ett tilltal från Herren genom profeten till Jerusalem. Och Jerusalem jämförs nu med Samaria, som ju var huvudstad i Nordriket som redan hade gått under. Och med Sodom, som ju också hade gått under, fast ännu mycket tidigare. Och så jämförs alltså Jerusalem med Samaria och med Sodom. Men det är tilltal till Jerusalem. Se, alla som brukar ordspråk ska på dig tillämpa ordspråket sådan mor, sådan dotter. Du är din mors dotter, hon som övergav sin man och sina barn. Du är dina systrars syster, de som övergav sina män och sina barn. Er mor var en hetitisk kvinna och er far en amoré. Din äldre syster var Samaria med sina döttrar, hon som bodde norr om dig. Din yngre syster som bodde söder om dig var Sodom med sina döttrar. Men du nöjde dig inte med att vandra på deras vägar och att följa deras vidrigheter. Snart bedrev du värre ting än det på alla dina vägar. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försökte jag dem när jag såg detta. Samaria har inte heller syndat hälften så mycket som du. Du har begått så många fler vidrigheter än dina systrar att du genom dina avskyvärda handlingar har kommit dem att synas rättfärdiga. Därför ska du också bära din skam, du som givit dina systrar en ursäkt. Du, genom att du har begått ännu fler vidriga synder än det, framstår det nu som rättfärdiga i jämförelse med dig. Skäms därför och bär din skam, eftersom du har kommit dina systrar att synas rättfärdiga. Men jag ska göra slut på deras fångenskap, Sodoms med hennes döttrars fångenskap och Samarias med hennes döttrars fångenskap. Dina fångars fångenskap ska jag också göra slut på mitt ibland dem, så att du får bära din skam och skämmas för allt vad du har gjort och därigenom trösta dem. Dina systrar Sodom och hennes döttrar och Samaria och hennes döttrar ska åter bli vad det var förr var. Även du själv och dina döttrar ska åter bli vad ni förr var. Men under din högmodstid ville du inte ens nämna din syster Sodom. Det var innan din egen ondska hade blivit uppenbarad, så som den blev på den tid då du blev förödmjukad av Arams döttrar och alla däromkring, och av filisternas döttrar som föraktade dig på alla sidor. Du måste själv bära straffet för din skam och dina vidrigheter, säger Herren. Du, så säger Herren, Herren. Jag ska göra med dig efter dina gärningar, du som föraktat eden och brutit förbundet. Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas när du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Här jämförs alltså Jerusalem med Sodom och med Samaria. Och Herren säger att nog för att de gjorde förfärliga saker, men du var värre än bägge två. Men, säger Herren, och du var så mycket värre så att de ser nästan rättfärdiga ut när man jämför dem med dig. Och så säger Herren, men med dig har jag ett förbund. I kraft av det förbundet ska jag upprätta dig på nytt. Och då måste jag upprätta de andra med. De får hänga med på köpet. För din skull. För förbundets skull. För Guds trohets skull. Så utverkar Gud en allomfattande försoning. Betyder det att vända kotte blir frälst? Nej, det vet vi ingenting om. Men det betyder att frälsningen är något stort och väldigt intressant. Och någonting som spränger alla våra ramar och föreställningar. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och det jag tycker att det här är en så oerhört stark och intressant text. Som just visar vad förbundet med Herren betyder. Är vi trolösa så är han ändå trofast. Och den trofastheten, den vinner till sist. Gud håller ut tills han har tagit hem segern. Och han är en mästare på det. Är man evig så är man. Och det jag tycker det är fantastiska visioner som profeterna här tecknar för oss. Och att det kanske just när vi befinner oss i Jerusalem, i Israels land, och ser Israels folk komma tillbaka, att vi förstår vilken fantastisk Gud vi har. Det här är ju texter som är 2500 år gamla, 2600. helt obegripligt. Och det är en sån precision i det här. Jag brukar säga att det kan knappast ha funnits judar i alla länder på jorden förrän på 1800-talet, efter Kristus förstås. Därför att i stort sett var Sydamerika stängt för judisk invandring fram till början av 1800-talet. Visst, det fanns väl judar där också, men någon större invandring kan inte vara tal om. Men samtidigt är det så att den stora återflyttningen börjar på 1800-talet. Så att samtidigt som det finns judar överallt, så börjar också återsamlingen på allvar. Och det är ju en fantastisk precision i det här.
En fråga. Hur tror du att det har upprättats igen i folk som har kommit hem? Till exempel de bosättningar i Samaria nu som har väldigt man äter frukten igen och så. Tror du att det kommer gå fram och tillbaka?
Alltså... Jag vet ingenting om bosättningar i Samaria eller jag har inga synpunkter på de politiska problem som staten Israel idag brottas med. Ja, vi tänker oss ju gärna så. Ja, men jag hittar inga texter som ger stöd för varken det ena eller det andra. Vi får vara försiktiga när vi närmar oss de praktiska dagliga problemen idag. Det är de stora linjerna som vi får ta emot. Att det blir en världsvid förskingring av Israels folk och ett återsamlande till ett land som vid återsamlandets början är mer eller mindre ödelagt. Att det i sin tur slutar med att folket råkar ut för omvärldens fiendskap i så hög grad att Jesus till sist kommer för att rädda sitt folk från undergång. Det har vi också läst förut. Så att hur den framtida och nutida politiken ser ut, det vågar jag inte ha några som helst uppfattning om. Men det stora mönstret tycker jag är viktigt. Därför att det säger något om vem Gud är. Vi är inte kompetenta att skriva historieböcker i förväg. Det är inte vårt ärende. Men vi kan försöka att få en bild av vem Gud är. Det är det jag har försökt att ge under de här bibelstudierna. Vem är historiens Gud? Hur tänker han?